Yle Vega.
Det här är Yle Vega.
Då klockan blir 20 minuter i åtta, så är det dags att presentera morgonens tisdagssnackare. Hannes Nykänen, filosof, god morgon.
God morgon.
Och Stina Nybäck, lärare, god morgon.
God morgon.
Vi brukar alltid bjuda in hit till programmets vänner, så dryftar vi lite veckan som varit, veckan som går och veckan som är på gång. Och en av de sakerna som vi har pratat ganska mycket om den här veckan och den här morgonen särskilt är situationen på Järnvägstorget, där vi har två demonstrationer. En demonstration för och driven av de människor som kom ifrån Mellanöstern, Irak, Syrien för att få stanna i Finland, och en motdemonstration som vill ha hårdare bud, hårdare regler för att komma in till Finland. 103 dagar har de hållit på just nu. Det pratades mycket om det, att ska de få hållas kvar eller inte? Staden skulle inte vilja ha Järnvägstorget tillbaka, men igår kom besked om att båda demonstrationerna får stanna kvar på Järnvägstorget. Vad väcker det här för känsla hos er, de här demonstrationerna? Stina?
De har ju varit där som sagt då 4 månader och de kanske har fått sin syn fram, kan man tänka sig, under en så här lång tid ändå. Att jag själv varit och diskuterat med de här asylsökande flera gånger. Och var och en i Helsingfors som har velat göra det har haft den möjligheten att gå och diskutera med båda grupperna. Så det där, jag förstår mycket väl Helsingfors stads inställning i frågan. Att det finns många evenemang i sommar som behöver få plats på ett så centralt ställe.
Hannes?
No, jag är nog av samma åsikt. Jag tycker inte att någon organisation eller företag kan ockupera gemensamma utrymme för någon längre tid. Att för någon kortare jippon eller evenemang så är det ju okej. Men jag menar, annars så är det gemensamma utrymmen, och inte tycker jag att det är någon som kan lägga beslag på de gemensamma utrymmena. Så jag tycker också, av rena den anledningen så tycker jag att, jag vet inte, kanske man borde statuera någon slags maximigräns för hur länge sådana allmänna jippon, festivaler, demonstrationer överhuvudtaget får hålla på. Liksom. För jag tycker inte att de ska få vara där längre. Mm. Och det är lite fegt om staden har gett efter, tycker jag.
Tycker du?
Jag tycker att det är fegt. De är kanske lite oroar sig för att de ska bli utpekade igen för någonting, och det ska bli någon ska kritisera dem för något rasistiskt eller något, det där eländiga stämplande som man håller på med alltid. Så jag tycker att det är lite fegt faktiskt, ja. Mm.
Ja, och dessutom så sa ju myndigheterna att det är fritt fram att gå och demonstrera på annat håll. Det finns andra ställen sen ifall de vill fortsätta. Och som sagt så de har ju nog fört fram sin syn på saker, vilket jag tycker är i och för sig helt berättigat. Att de känner sig orättvist behandlade eventuellt och hotade för livet, och de är förtvivlade. Så det är klart att de får demonstrera om de vill, men som sagt så sådana centrala utrymmen behövs också för annat.
Varför tror ni att de fortsätter? De har som sagt hållit på i 103 dagar, som du Stina poängterar, var 4 månader. Varför tror ni att de fortsätter ännu fortsättningsvis? Vi vet alla att de finns där, vi vet alla problematiken.
Kanske det är just för att de tänker sig att folk vill bli av med dem, och om de tänker sig att det på något sätt ska kunna leda till att någon slags lagstiftningsförändringar eller praxisförändringar, så att de vill vara en sån här ständig påminnelse eller någonting. Sånt,
och säkert är det relativt medellösa i det där fallet också. Att jag menar, det är ganska lite som de kan göra. Att det enda är väl att de vill synas, som Hannes sa.
Det här är ju ganska, på det sättet som tycker kom framkom här, det är ett nytt inslag där någon håller på att demonstrera så här länge. Tror ni att det blir en permanent del av gatubilden i Helsingfors i framtiden?
Det kan det mycket väl göra, kan jag tänka mig. Nu har det ju funnits hungerstrejkar hittills. Det har funnits kurder, vill jag påminna mig om, som har hungerstrejkat just för i liknande fall. Och har någon börjat så kan jag tänka mig nog att det finns. Visserligen så ställer ju klimatet sina begränsningar, att det är inte så trevligt i januari. Men, att det där. Men i princip så tror jag nog att det kommer att fortsätta.
Ja, folk brukar ju ofta nappa på varandras idéer, och tyvärr så gör de det helt oavsett om de är bra eller dåliga idéer.
En sista fråga är nu, Hannes Nykänen, Stina Nybäck. Vem tycker ni att får synas i gatubilden? Nu till exempel hade det varit då en demonstration för att få stanna och få rätt att vistas i Finland, och det är motdemonstrationen. Vem annan tror ni att skulle kunna ha så här långa demonstrationer i Helsingfors centrum? Har ni funderat på det?
Men så länge man inte bryter mot lagen, och så länge man inte har öppet rasistiska eller lagstridiga mål i sin demonstration, så har väl alla rätt att få synas.
Ja, alltså alla får ju demonstrera. Nu var ju frågan hur länge, så jag tycker ju som sagt inte att man kan lägga så här länge beslag på allmänna utrymmen. Men vem som får demonstrera, där är ju förstås lite det där att i en demonstration så kan det ju hända att många till exempel sådana här högerextrema organisationer inte i och för sig kommer att säga någonting som stöter någon direkt. Men alla vet ju att förstås varför de demonstrerar. Att jag tycker att där finns någon sån här fråga, att jag är inte så säker på att man ska låta några högerextremister eller i och för sig vänsterextremister heller, om de skulle råka finnas just nu desto mer.
Men det kan vara ganska svårt att förbjuda dem också.
Det kan vara svårt att förbjuda, men jag menar att jag tycker att man kan ställa vissa krav på vilka organisationer som alls får finnas. Att organisationer som öppet vill göra sig av med det demokratiska samhället. Så jag ser inte alls det som en demokrati att man tillåter sådana organisationer.
Som jag tolkade rätt, man borde alltså förvägra vissa organisationer som kämpar emot demokrati deras demokratiska rättigheter.
Absolut.
Jag håller med.
Det är inte en demokratisk rättighet alls, tycker jag, att försöka skapa någon slags totalitärt eller samhälle som inte är för alla människor. Det är inte alls en demokratisk rättighet. Demokrati handlar just precis för att säkra människors jämlikhet och frihet. Så de som är mot det har absolut, det är inte en frihet att hindra dem. Det är inte heller liksom våld att bura in någon som försöker ta livet av andra människor. På det sättet, jag menar det.
Men då om vi skulle begränsa, säg så här att vi skulle begränsa, som du var lite inne på, att till exempel hur länge en demonstration kan pågå, om vi skulle begränsa den, vi skulle cappa den till exempel 50 dagar, så då skulle vi begränsa en demokratisk frihet också där.
Må så vara. Jag tycker att det är rätt och riktigt.
Ja, men vems? Jag menar, det är inte så att frihet där dimper ner från rymden på något sätt, och sen kan man peka på dem och säga att jag har den här friheten. Den här friheten är ju i förhållande till varandra som vi har den här friheten. Och jag menar, det är ju så att folk kan ha olika åsikter om vad som ska synas i gatubilden och sånt här. Jag menar, folk kan tycka illa om kommersiella inslag, så det skulle vara alldeles hemskt om det skulle bli en jävla marknadsplats för något storföretags PR ute bossen som de alla skulle stå. Det skulle också vara hemskt för en del människor och det där. Så det är ju det att den här friheten ska vara just att ett utrymme för alla, inte sant? Och om det är någon organisation som ockuperar det här området, så är det ju inte för alla. Så därför så kan det vara bara temporärt. Inte kan jag se det som en inskränkning av frihet. Det är ju en inskränkning av någon annans frihet om en viss organisation har det liksom för sig.
Hur man än vänder sig. Hej, vi fortsätter att tisasnacka med Hannes Nykänen, Stina Nybäck riktigt strax. 8:08, du lyssnar på Yle Vega i huvudstadsregionen. Och med mig i studion har jag tisasnackarna Hannes Nykänen, filosof. God morgon.
God morgon.
Och Stina Nybäck, lärare. God morgon.
God morgon.
Vi avhandlar precis det här med demokratirättigheter, och vi ska ta ett kanske lite lättare ämne. Studentexamen, häromdagen blev det ju klart vem som får den vita mössan. Det var visst i fredags som det klarnade. Vissa jublar, vissa inte. Och då brukar också den här traditionella listan på hur gymnasierna har klarat sig publiceras. Och det här är ju en årligen återkommande diskussion. Att hur viktigt är det att publicera de här listorna? Till exempel i huvudstadsregionen så gymnasiet Lärkan har toppat listan väldigt, väldigt många år. Men nu föll man 11 platser på den här listan. Vad tycker ni om vikten av att diskutera vilken ranking ett gymnasium har? Stina, du är lärare.
Jag är inte lärare på gymnasiet. Men tydligen finns det ett behov eftersom de listorna finns, och eventuellt så är det blivande studerande på gymnasierna och föräldrarna som tittar på de listorna. Beroende på vad de har för tanke om hur denna människa och deras barn ska bli, och så väljer de gymnasier enligt då god plats på rankningen eller sen enligt någonting annat. Själv så valde vi enligt någonting annat för våra barn.
Vad var det här andra?
Vi hade en väldigt god uppfattning om rektorn på Brändö gymnasium på den tiden. Hon var en klok människa som kunde skilja på bagateller och väsentligheter, och vi valde skola tack vare henne.
Hannes, vad har du för tankar kring det här?
Jag tycker att hela den här idén om rankning och mätning av resultat och sånt här som man är helt har pippi på, så det är väldigt oövertänkt idé. Alltså det går inte att mäta sådana här saker, och det är ingen idé point att tävla, men det hela samarbetet skulle vara oerhört mycket bättre om man skulle försöka få till stånd någonting sånt. För att, jag menar, det går inte att mäta pedagogiska resultat överhuvudtaget. Det är helt otänkbart att göra det. Jag menar, förstås kan du skapa en skala som du använder för att mäta, men jag menar, det mäter inte pedagogiska resultaten, utan det mäter det som den här skalan säger att man vill mäta.
Så hur borde, man mäta det?
Man borde inte mäta det, man borde skapa ett samarbetsforum, för att mätande skapar ju, hör ju samman med den här idén om tävlan. Att om man tävlar så blir allting bäst, och då måste man ju förstås lite på något sätt mäta. Om det går att köpa och sälja så måste man mäta på något annat sätt och skapa liksom för forskning och skolor och sånt slags rankinglistor för vilka som klarar sig bäst. Och det är helt vilseledande, den där idén. Den allra bästa forskningen, till exempel om vi tittar en parallell här, så en sån som aldrig har blivit accepterad av sin samtid. De forskarna som kom på hjärnplasticitet eller andra, det finns en massa exempel på det här, så ansågs som fåntrattare av sina kollegor. Det där kan inte vara sant. Sen 20-30 år senare så märkte man att oj, det var sant. Det här upprepar sig hela tiden ofta. Så jag menar, man kan inte liksom mäta människors intellektuella engagemang och hållning och hur bra lärare lyckas få människor att bli intresserade och vad det betyder. Det är helt otänkbart att mäta sådana här saker.
Stina?
Jag kan tänka mig att det är så enkelt, det är så simpelt med de här enkla mätinstrumenten som vi har nu, så att folk tycker att det är lockande. Men jag håller fullständigt med vad Hanne säger, att vad mäter man egentligen? Det som skulle kunna vara ganska intressant är en följdstudie. Man skulle då höra med de här eleverna som har klarat sig väldigt bra i studentskrivningarna om 20 år. Vad har de uppnått? Är det årslönen då man ska titta på, hur bra man har lyckats egentligen? Ja. Eller är det hur bra de har anpassat sig, eller hur lyckliga de är eventuellt, eller vad är det man liksom vill sträva efter med de här goda resultaten?
Ja. Och som sagt så är det ju så att om en skola av någon anledning får ett rykte om sig att vara bra, så betyder det att bra elever kommer att söka dit. Så som jag har sagt tidigare här, tror jag, det här samma programmet, så är det så att de klarar sig själva. De behöver inte ens ha bra lärare.
Nej,
för om du har en jätteengagerad elev, så det är ju inte så jättesvåra saker. Att om du är en jätteengagerad elev, så kommer den att klara den här gymnasiekursen. Och det där läraren är inte hemskt viktig där på det sättet. För läraren behövs för dem som kanske har svårt att engagera sig, svårt att fokusera. Så där behövs väldigt mycket lärarens stöd. Mm.
Eller sen om läraren vill föra fram andra saker än bara det här liksom, utan till läsandet. Ja. Om man vill ge andra värden och viktigare saker eventuellt.
Men om vi tittar på det här att studenter söker sig till bra gymnasien, så till exempel gymnasier. Lärkan i Helsingfors har alltid klarat sig bra. De halkar nu ner 11 platser till plats 17, medan gymnasiet Grankulla Samskola är på den 23 plats, alltså hela nationella undersökningen, då är de på en femte plats bland de finlandssvenska gymnasierna. De steg upp 7 positioner. Matlidens gymnasium 25 platser ner till plats nummer 50. Hur tror ni att det här kommer att påverka elevströmningarna då?
No, säkert kommer det att påverka då. Sådana som tycker att det är viktigt så eventuellt så söker sig till andra ställen. Men att det där som sagt så det är frågan värderingar.
Ja, det är säkert sannolikt att det kommer att påverka, och lärarna kommer att fundera vad ska de göra. De borde bara lära undervisa bättre och ge fullkomligt fan i de här rankningarna. Men det är ju helt bara en sån här, att man vill komma från en skola som har bra renommé. Det säger ingenting, det är enbart sån här kollektivt koketterande eller socialt koketterande. Men man har ju förstås på ett visst sätt kanske, så finns det ju andra människor som tittar på det här koketterande och är intresserade av det. Så att om du kommer från en bra skola och har bra papper, så kan någon få för sig att du kan någonting bättre än du kommer från en dålig skola med bra papper, så att säga inom citationstecken dålig. Men det är helt tomt det där.
Håller med.
Här säger jag tusen tack till Stina Nybeck och Hannes Nykänen, och vi möts igen en annan tisdag.
Tack.
Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.